Välkomna ska ni vara att lyssna på Slaget idag. Där jag ställer frågan, borde vi jobba till 70 års ålder? Nämligen flera politiska ungdomsorganisationer vill göra så som danskarna faktiskt gör och höja den allmänna pensionsåldern till 70. Meningen med pensionssystemet är ju ändå inte att arbetsförmögna ska leva på andras bekostnad, har de citerats. Och det nuvarande systemet är då orättvist för särskilt de unga. Idag ställer jag frågan, är det så? Är det orättvist och skulle man borde göra någonting åt saken? Med mig här i studion har jag riksdagsledamoten Martin Paasi från Samlingspartiet. Välkommen Martin Paasi.
Tack.
Så har jag Håkan Ekström här som är ordförande för fackorganisationen JHL. Välkommen.
Tack.
Och Dan Cederlöf är också här som är SU-ordförande, så ordförande för svensk ungdom. Välkommen Dan.
Tack så mycket.
Jag tänker börja med dig, för ni är ett av de här, alltså SU är ett av de här ungdomsförbunden som har nu tagit det här initiativet. Ni säger att nu så måste vi göra så här för att det är orättvist mot, och ohållbart dessutom det här systemet så som det är idag. Och varför just höja den här pensionsåldern till 70? Vad är liksom bakom det här?
Nu, det som ligger bakom här är ju den statistiken som THL kom ut med. Om det att ungefär hälften eller över hälften av 65-75-åringarna känner sig helt arbetsförmögna. Mm. Och då har vi människor som skulle kunna jobba men som inte jobbar i och med att från min lön så betalas det en inkomst åt dem. Och så är det bara faktum att de här pensionsavgifterna börjar bli så höga nu att det begränsar ekonomisk tillväxt. Det begränsar också ungas möjligheter till arbete.
Mm. Och det där, alltså, det är då flera politiska ungdomsförbund som har kommit med det här initiativet. Det är inte första gången, alltså den här saken har nog lyfts tidigare också. Men den här gången så är det då Svensk Ungdomscenter, Ungdom, Samlingspartiets ungdomsförbund och Sannfinländska ungdomsförbundet. Och jag har för mig att åtminstone de gröna tidigare har lyft något liknande. Vad säger Håkan Ekström om det här initiativet? Det kommer ju en på det sättet intressant tid för att vi har ju helt nyligen förnyat pensionssystem.
Det har vi gjort. Det var ju inte, alltså man gjorde liksom inte några hemskt stora förändringar den här gången då man reformerade paketet. Alltså initiativet till att man skulle gå igenom helheten kom ju från Orpos regering. Mm. Det var en skrivning i regeringsprogrammet. Man var ute efter inbesparingar, liksom samhällsekonomiska inbesparingar, men samtidigt var det ett argument också att systemet skulle vara liksom garanterat hållbart också för de kommande åren. Och efter initiativet så inledde sen arbetsmarknadsparterna på central nivå en genomgång av den här helheten. Och utgående från de förhandlingar och i förhållande till det som Orpos regering förutsatte så kom man till ett resultat som också enligt regeringen är hållbart i dagens läge. Och i praktiken fungerar det nu så att i framtiden så kommer man ungefär när man kommer till 2030-talet att gå nästa gång igenom den här helheten om det inte händer några stora omförvälningar här emellan. Och då granskar man igen att är den här hållbarhetsargumenteringen på samma nivå som i dagens läge.
Men låt oss gå igenom på nytt. Alltså, hur ändrar man det här pensionssystemet nu?
Egentligen så gick man inte alls in för att liksom granska pensioneringsåldern i det här sammanhanget. Utan vi har ju medeltal går finländarna i pension lite på 63 år i dagens läge. Det inkluderar både de som går i arbetspension och de som går i sjukpension. Och den här gången, till skillnad från tidigare, så gick man inte liksom in för att omorganisera liksom pensionsåldrarna. Mm. Det som man gjorde var ju sen det förstås att man gav friare händer åt pensionsförsäkringsbolagen att söka avkastning från
att ta större risker helt enkelt.
Egentligen friare händer och större risker också i den mån. Och det var ett verktyg som förde det här ärendet vidare. Samtidigt kom man överens om det att pensionerna inte på samma sätt som tidigare skulle liksom påverkas av prishöjningar och inflationen, utan man satte spärrar på den biten så att i fortsättningen finns det inte en situation där pensionerna utvecklas snabbare än lönerna i landet.
Mm. Var det tillräckligt, Martin Paasi, det som man gjorde?
No, alltså, det var en åtgärd för att få försäkra att pensionssystemet i Finland liksom står på stabil fot från liksom de projiceringar som vi har. Men sen är det ju en helt annan diskussion, den här liksom moraliska principen helt enkelt. Att det där, att ska man så att säga göra som i Danmark och låta pensionsåldern stiga med medellivslängden. Och rent så där rationellt tänkt så är det ju ganska logiskt.
Alltså folk lever längre.
Ja, och folk lever och är arbetsförmögna längre. Mm. Så då ökar man då pensionsåldern i enlighet med det där. Och i Danmark har man då gjort det så att det är liksom en automatik. Att 2004 så var pensionsåldern i Danmark 65. 2019 höjde man det till 67. Nu är tanken att man höjer till 68, 30-talet, 35 till 69 och sen till, vad heter det, 2040 till 70. Och det där, jag tycker väl att det där är liksom ett logiskt argument. Och framförallt med växande spänningar mellan generationsklyftorna så tycker jag att det är liksom motiverbart. Samtidigt så finns det ju annat positivt också med det där. Jag menar, folk vill ju jobba. Tycker att det är bra. De får högre pension när de jobbar längre. De har liksom fett lyxigt sen på i sina pensionsår. Och sånt här. Och det, samtidigt bidrar det också till det att vi har, när folk jobbar längre så har vi mer arbetskraft i ett land som har en demografi som ser ut som en pyramid som står på spetsen. Så att liksom, det finns mycket positiva saker.
Du är helt för det här. Men,
ja.
Dan Sedalov, hur låter det här? Alltså det, hela den här tanken på att vi då nyligen har gjort en sorts reform och att ni nu kommer med det här initiativet.
Det här är ju alltså något sånt som jag har själv åtminstone också med andra ungdomsförbund försökt lyfta upp en längre tid. Och problemet är ju det att det inte finns en politisk vilja i att riktigt ta upp den här diskussionen. För i en demokrati så ligger makten hos de stora årskullarna och det där. Och då försöker man kontinuerligt ta upp det. Jag tycker att det är fel att kalla det till en reform, det som hände i år, utan det var en småjustering. Det var en bra justering tycker jag när det gäller möjligheten att ta risk och söka större vinster. Och någonting sånt som borde ha varit från första början infört. Men jag hoppas verkligen att den här diskussionen skulle öppna upp dörren till att se över hela systemet. För just nu så gör vi reformer alltid ungefär 10 års mellanrum. Så att det gynnar sen därpå följande generation. Men så är det en sån här kick the can down the road. Man skyfflar över de där kostnaderna sen till yngre generationer. Och vi har nog ändå det är ju en princip också det där. Då det gäller arv och så, att inte det är så att barnen ärver föräldrarnas skulder, utan de borde försvinna där med detsamma. Så det är också en aspekt att tänka på, att det är rättvist att ge skuld som arv.
Mm. Ja, vad säger du, Håkan Ekström, om det här resonemanget?
Alltså jag hänvisar till det som har skett under 2000-talet i Finland och det gäller pensionsåldern. I praktiken så har det gått till på det sättet att sen 2000-talets början så har tidpunkten då folk i medeltal pensionerar sig gått uppåt med 2,5 år. Vi ser att den här trenden är fortgående, så vi kommer upp från det här med 63 år och lite på till högre årtal i fortsättningen. Men sen att hur man tacklar den här biten som nu sen ungdomsorganisationerna aktiverar sig i, så det är liksom en annan fråga. Vi måste ju ha ett arbetsliv också så att folk klarar sig ända till 70 år i så fall. I dagens läge när vi har en 300 000 arbetslösa i det här landet, varav lite på 100 000 är sådana som har just fyllt 50 år eller över 50 år, så frågan lyder att vad händer det med dem som är arbetslösa i det här sammanhanget om man skulle göra en sån här förändring, och det finns inte efterfrågan på deras arbetskraft, deras kunnande. Det är ju ett ganska stort problem i dagens läge, om vi ser på att var vi är nu. Men förstås i det här fallet så ska man ju pejla läget längre framåt, så det kommer konjunkturer och det går konjunkturer här emellan. Men det är en sak som man bör liksom tänka på. Sen en argumentering här överlag är ju det, Martin var inne på det, att på det här sättet får man också uppbyggt pensionsnivåerna. Vi har liksom, om vi har i dagens läge så en pensionsnivå i medeltal på ungefär 1900 euro i månaden. Så det man, som man än gör i den här pensioneringsfrågan i fortsättningen, så måste liksom bygga upp det också, att folk klarar sig på den pensionsnivå de får. Och det här är uttryckligen ett kvinnoproblem som har i sin arbetshistoria i allmänhet avbräck från det att de har varit i arbete hela tiden.
Mm. Martin Pasi.
Ja, den där pensionsnivåns frågan är ju också på det sättet bra att tänka på, att när medellivslängden förlängs, så behövs det mera pengar för liksom att betala den där pensionen när människorna lever längre. Och det betyder att då måste man sprida ut den där införtjänade pensionen på flera år. Och det där, då blir den där pensionen liksom lägre per månad än vad det skulle vara om man inte går i pension så tidigt. Så att också det, så säger jag kanske då mer som en hänvisning till det, att det skulle vara förtjänt att det var helt enkelt lyfta pensionsåldern. Men framförallt så kanske tycker jag det är liksom bara logiskt korrekt att om livstiden har, nu kan jag inte det här, men liksom säg nu att medellivslängden har varit någonting 86 för kvinnor för 50 år sedan, och nu är det sen då 90 eller vad det nu kan vara. Så det är ju klart att liksom, jag tycker att liksom fokus ska vara på det, att liksom man vid det skede när man så att säga inte mera liksom orkar jobba, så då är man går man i pension, och det är det som är liksom utgångspunkten. Inte så att det är en liksom införtjänt rättighet som alla andra ska betala. För nu ska vi komma ihåg att det finska pensionssystemet är ju sånt att det går från jord till bord, så att säga. Alltså, om några dagar när vi får liksom ha lönedag, så går det ju då, alltså, av den lönen, den totala lönekostnaden, så går det faktiskt en fjärdedel pengar till att uppehålla det här
pensionssystemet.
En fjärdedel av den totala lönekostnaden för arbetsgivaren. Av de pengarna så går största delen direkt till pensionärer idag, genast nästa dag. Så att det handlar alltså inte om det att pensionärer har så att säga att man har satt undan pengar för pensionärer, investerar dem i aktier och sen har det avkastat någonting och så ska de få sina pengar tillbaka, utan det handlar alltså om det att nuvarande unga finansierar det här pensionssystemet, och när vi då har en demografi som ser ut som en pyramid som står på sin spets, det vill säga allt färre ska ta hand om allt fler, så är det ju liksom bara också där liksom en ohållbar tanke att man kan liksom ha hur mycket som helst förmånstagare som ska betalas av allt färre. Så att också där så säger jag att det är liksom bara som en logisk struktur, så skulle det vara vettigt att höja på pensionsåldern. Sen är det en annan sak, det här som Håkan var inne på här tidigare, att man kan också förbättra trovärdigheten på pensionssystemet genom att då öka på placeringsrisken som ger bättre avkastning, och på andra små justeringar så att säga göra det här mer hållbart, men liksom som en sån här princip så tycker jag att den där pensionsåldern skulle nog med befolkning kunna stiga.
Ja, du sa här att det inte kan betraktas någonting sånt här, sa du, att pensionen inte kan betraktas som en sån här uppnådd rättighet eller någonting som andra ska betala. Och det där, nu undrar jag att liksom, vad är pensionen? Är det det?
Den här frågan ställdes ju nog åt mig flera gånger, att vad är pensionen?
Mm.
Och för mig är ju pensionen nog det att man ska trygga din levnad då när du inte längre kan jobba. Och då när det är utgångspunkten, så det där, och du vet, eller att du ska förbereda dig för pension, så då kan du sätta undan den där slicen och det är det som systemet borde grunda sig på. Just nu så ska jag lägga undan pengar för mig själv, men jag ska också lägga undan pengar för de som nu redan är pensionerade. Och det är inte hållbart. Speciellt när jag betalar någons pension som är över 4 000 euro i månaden. Jag hade en lite karikerad citat i vårt pressmeddelande där det bokstavligen är en 70-åring, sen 68-årigs rätt att få bo i sin lägenhet i Eira ensam, som är 120 kvadratmeter. Och jag ska betala för det. Och det kan inte vara utgångspunkten. Men ifall man vill bli ledig tidigare, så tycker jag att det är helt okej. Så länge som du har själv bekostat det.
Vad tänker du, Håkan Ekström? Grundläggande fråga, vad är pension? Hur ska vi betrakta det?
Jag tolkar att det är en försäkring. Det är en försäkring som man betalar in till ett system, och i något skede så har man en rätt enligt gemensamma fastslagna regler att ta ut, så att säga, avkastning från den insatsen som har satts in. Och då vi ser på liksom våra nationella olika pensionsarrangemang, så på företagarsidan så har vi ju den situationen att det är liksom totalt underfinansierat, och där finns inte funderat tillräckligt för att man ska klara av pensionsförsäkringen för företagen. Och det har ju praktiken lett till det att staten hyvlar in 500 miljoner per år över i det här skedet också, för att inte de som jobbar som företagare ska stå där utan försäkring, utan pensionsskydd när den tiden kommer emot. Sen ska jag kanske vända på den här steken också, att om man anser liksom att, och jag tror att det ligger någonting i det, att det finns en hel del utav de finska medborgarna när de kommer upp i åren som skulle egentligen vara intresserade av att fortsätta ute i arbetslivet, ha sitt kunnande till användning av många olika orsaker. Och det är samhällsekonomiskt är det bra, och jag tror att också det för individen är det bra. Men sen om vi tänker att det skulle vara ungefär hälften av den finska befolkningen som skulle känna att det finns förutsättningar för det här, så varför inte luckra på de reglerna där man får jobba utöver nuvarande begränsningar då det gäller liksom pensionsålder. Då skulle det ske på frivillig bas, och jag tror också att det skulle ge en bra injektion till det som man efterfrågar.
Du menar man alltså inte bestraffas så att säga ekonomiskt av det, att man jobbar för mycket?
Just i dagens nyheter från Kauppalehtet tyckte jag man hänvisar till Tyskland där man har från regeringshållet initiativ om att när man har uppnått sin pensionsålder men vill fortsätta jobba över den tiden, så skulle man få det så att säga behandlat beskattningsmässigt, så att man inte skulle bli beskattad för en inkomst på upp till 2000 euro, tror jag att man använder i de funderingarna. Jag tycker att det är sådana här grejer som man borde också kolla upp i samband när man funderar på den här stora biten, som de facto gäller också att det ska vara hållbart för alla medborgare i det här landet då det är frågan om pensionsförsäkringsarrangemang.
Du menar morot istället för piska?
Ja, det har ju inte funnits så där väldigt mycket morot det här senaste tiden, men att nu kanske man borde tänka om.
Ja, inte att jag kallar nog passiv inkomst en ganska stor morot. Men.
Vad menar du med passiv inkomst?
Okej. Kanske inte för att jobba, men nu har ju också nuvarande regering gjort och luckra upp det här med möjligheten att det där jobba som pensionerad.
Så jag tycker att man måste också i och med att vi har den här demografiska utmaningen med pyramiden som står på taket, så har vi en liksom fördjupande problem mellan generationerna gällande till liksom upplevelse av rättvisa. Och i Finland så har vi så ännu så länge någorlunda bra utbildning och det där är en beskattningsnivå som med marginalskatt som för tillfället är 69%, som 59% som ska fås ner till 52. Men det är värt att förstå att i OECD-länderna så är nivån 34. Och enligt det senaste Kangasharjos undersökningar så är det så att den optimala nivån är någonstans mellan 40 och 44. Och är den inte där, så är det en signal. Så signalerar samhället till unga att dra. Stick någon annanstans och jobba. För att här får du inte liksom bära den där frukten av ditt görande. Du blir beskattad till döds. Och du far över fjärden, så är det redan väldigt mycket bättre. Det här är en sak, men sen har vi också det här pensionssystemet som en annan. Att i och med att vårt pensionssystem är sånt att 90% av de pensioner som betalas ut har kommit dagen innan från någon som har fått sin lön. Det vill säga, det är inte funderat någonstans, utan det är liksom från hand till mun, så att säga. Från ungas hand till pensionärens mun varje månad. Så tror jag att det här kommer att bli ett allt växande och fördjupande liksom samhälleligt problem.
Mm.
Och jag menar, om vi drar det till sin ytterhet helt snabbt, så om vi säger att vi skulle ha haft en pensionsålder vid 50 när man levde till 65. Och nu skulle man hålla envis kvar vid den där 50-ans pensionsålder fast vi lever till 100. Så jag menar, liksom, med vilken logik gör vi det? Jag menar, om folk fortsättningsvis är fullständigt arbetsföra liksom, som 70-80-åringar.
Mm.
Så det blir bara liksom knut på det hela, och då kanske det förstärker den här, så att säga, motsättningen mellan generationerna.
Håkan Ekström, bara om ordet först. Ja.
Ja, alltså, om man ser på det klientel som pensionerar sig i dagens läge, så kan man omöjligt påstå att alla är arbetsföra när de fyller 70. För de är sannolikt inte arbetsföra i det sammanhanget som de skulle gå i medeltal i pension heller. Alla klarar inte av det, och därför behöver vi liksom sådana arbetslivsförändringar som stöder det, att folk liksom klarar sig en längre tid. Sen är det stora skillnader mellan olika yrkeskårer också. Sådana som jobbar liksom med sådana arbeten där de facto man slits ut tidigare.
Mm.
Så de kan ju inte omöjligt, liksom, man kan inte förutsätta av dem att de ska vara ute i arbetslivet om inte deras kroppar klarar av det. Ända till 70 eller kanske över 70 i framtiden. Men trots det så är jag samma åsikt att man bör kontinuerligt se över det här systemet. Men det måste finnas också liksom argument där man kan liksom beakta specialfrågor i det här sammanhanget.
Mm,
jag vill faktiskt, jag vill ännu snabbt kommentera det här med när du frågar om vad då pensionen är, och det var Håkan svar att det är ju en försäkring.
Mm.
Så då måste jag nog faktiskt säga att en fjärdedel av lönekostnaderna, det är nog en ganska, ganska dyr försäkring. Och då betalar jag inte för mina egna. Jag kommer att dra ut, utan betala för någonting sånt som någon annan har försäkrat sig mot. Och jag betalar för det att den personen har inte betalat tillräckligt stora försäkringsavgifter.
Men det är ju inte den personens fel. Det här, nu har vi ingen från pensionärsförbundet här, men jag menar, det är ju inte deras fel att läget då har varit annorlunda och att den här procenten då har varit lägre.
Man har en vet på 50-talet att det här kommer att hända. På 50-talet visste man redan att den här befolkningsutvecklingen kommer att ändra helt. Ingen har ju tänkt att det är helt hållbart att hålla så här stora generationer. Vi såg redan inom 10 års det där loppet att antalet barn som föddes halverades nästan. Då kan man ju inte mer tänka sig att det kan fungera som det har gjort tidigare.
Jag skulle kanske flika in här att jag skulle inte se det här som en fråga om att man ska börja tycka illa om alla pensionärer som går på gatan, för de är ju faktiskt oskyldiga till den här situationen helt och hållet. Men till största delen, de har ju bara levt sitt liv och fått betala pensionsavgifter, de också, det har lovats någonting åt dem. Så att jag skulle inte vilja föra en diskussion dit, utan jag skulle vilja peka på att systemet är fel. Och då måste du korrigera systemet. En handfull beslutsfattare som beslutar om de här systemen, så måste ju förstås se till att systemet är följa med sin tid och sätta liksom den här trycket liksom dit. Att det där, nu är det ju för jäkligt också det att du har blivit lovad en massa saker och så håller det inte helt enkelt. Så att, men personligen så tycker jag väl att med god tur så får jag pensionera mig först som 70. För att jag menar, jag är dryga 50 nu och jag tycker väl att jag på något sätt får hoppas att de flesta andra äldre människor också tycker så att nu ska vi ju försöka jäsa de här yngre generationerna, inte ska vi ju vara någon jäkla belastning. Och, Och då kan man ju börja ifrågasätta sig det sen då att nu har vi levt på skuld i 17 år, att hur är det med den saken, men det är en så lång diskussion att...
Och det är en annan.
Och det är en annan diskussion, så även, dit ska vi inte gå.
Ja, vill du svara på det här, Dan Cederlöf, som Martin Paasi just sa? Att...
Nåja, alltså skuldbelägga, ja. Kanske så, men så är ju också... faktum är det att ansvaret ligger ändå någonstans. Oavsett om man blivit tillovad eller någonting eller sånt, så jag tycker att det är ansvarslöst att man inte har tagit större och starkare åtgärder gällande det här. Och då kan man inte förvänta sig...
Vem då, man? Pensionärerna själv eller?
Då talar jag de åldersgrupperna som håller den här demokratiska makten i republiken Finland. För inte det, inte
det, men det är ju inte individnivå.
Nej, det är inte individnivå. Och det där, men med samma logik så kan man tänka sig, liksom man kan säga det nästan om alla avgifter, vad som helst för avgifter. Och då tycker jag att det är oskäligt att kräva att vi betalar det här och sen inte förvänta sig att man inte ska vara upprörd. Eller att förvänta sig att man inte ska vara upprörd.
Håkan Ekström, vad om ordet?
Ja, alltså, vi kommer här flera gånger och gör en sväng till det här begreppet demografi. Mm. Då är det ju frågan om att har vi en fungerande familjepolitik i det här landet som bygger upp tillförsikt och förtroende för unga familjer som funderar på att ska vi skaffa barn eller ska vi inte skaffa barn. Och där är vi tyvärr i en sån sits i dagens läge, också på grund av den stora arbetslösheten, att det finns inte en tillräcklig tillförsikt för att vi ska få en svängning mot det bättre då det gäller den demografiska utmaningen. Sen är det säkert också så att vid sidan om det så borde vi egentligen ha en kraftigare arbetsmarknadsinvandring från utlandet, men där har ju förstås regeringen sina det där utmaningar att få en, liksom en överenskommelse runt de här frågorna som skulle bära framåt i det här ärendet.
Mm. Men, ja, varsågod Martin Paasi.
Jag skulle lägga till där att det där man måste liksom sköta sin egen tomt utifrån de premisser som gäller, tycker jag. Och det där, med det innebär, menar jag det att det där, man måste så att säga ta skeden i vacker hand och konstatera att okej, av en eller annan orsak så är fertilitet eller antalet de som föds har minskat drastiskt. Det är inte bara i Finland, det är överlag. Och i och med det så måste man då vidta till åtgärder i alla sådana system som bygger på det att det finns tillräckligt mycket människor som ska ta hand om tillräckligt mycket andra människor. Så att jag tycker att det är liksom en helt naturlig grej liksom att ta liksom, så att säga, sköta liksom Finland som land, sköta sin tomt, sin pension, sitt pensionssystem så att det är hållbart utifrån de premisser som gäller. Att det där, det tycker jag liksom, det skulle vara liksom logiskt. Och om det visar sig att det börjar barka åt skogen eller det liksom folk lever dubbelt längre än tidigare, så nu tycker jag att det är liksom en sån här ganska bra punkt på att
men du sa, Martin Paasi, tidigare, du sa att nu hör det till vår generation också. Liksom. Jag måste ju räkna mig själv också, faktiskt. Att no. Vi ska jäsa, no, jo, helt på riktigt. Alltså att vi ska jäsa de här unga, och det tror jag ju att många gör så att säga privat. Mm. Många, den bilden får jag att man alltså privat, de som har råd, det ökar ju ännu sen klyftorna förstås, för alla har inte råd, så skjuter till lite pengar åt sina unga vuxna barn eller så här. Det är åtminstone vad jag har sett i min nära omgivning.
Talar du om det själv nu?
No, också, men jag har inte så hemskt mycket att dela, men det finns många som har det. Men jag därför just så intresserad av de här generationsklyftorna som du faktiskt själv lyfte upp här. Att det vinner ju ingen på att det blir så här att man på något sätt går omkring och arga på varandra. Att ni som är unga så blir bittra och sura på, du kallar det dessutom inte ens, du kallar dem inte för pensionärer utan för den makthavande liksom åldersgruppen. Så vad är det för åldersgrupp du syftar på när du säger så?
No, rent i praktiken så är det alla som är äldre än oss, för de alla det där är större åldersgrupper. Men så finns det också en helt tydlig och någonting där ungdomar ska nog definitivt bli bättre. Jag tror inte att det är hemskt många ungdomar bara som lyssnar på det här just nu. Men bättre på att rösta. Bättre på att rösta. Mm. Och det där måste vi bli flitigare. Men även om vi skulle rösta mera så är liksom politiska verkligheten den. Att vi skulle inte kunna få igenom det. Och det här är ändå ett beslut som måste tas på riksnivå. Och det är kanske också någonting sånt som jag tycker att det är inte kanske helt diskussionen vi har just nu här. Men ändå den att vem som på riktigt beslutar om de här pensionsavgifterna och själva systemet. För det stiftas i lag, men vi låter utomstående makter, privata makter förhandla det.
Kan du precisera nu vad du menar?
No. Alltså, arbetsmarknadsorganisationerna förhandlar sinsemellan de här avgifterna. Ja. Och det är kanske också någonting sånt som jag tycker att det är missvisande att vi säger att det är arbetsmarknadsparterna som förhandlar det och politikerna har ingen makt över detta. Men sen samtidigt är det politikerna som stiftar de där lagarna i riksdagen som fastställer pensionsavgifterna. Det är på statsrådets beslut som de här pensionsavgifterna bekräftas. Det här är också en utmaning till våra politiker att det där, våga nu göra något åt saken. Och sen vill jag faktiskt ha en svar på frågan ifall någon hörde att vad skulle vara en skälig i pensionsavgift?
Jag menar du procent nu av?
I procent ja. Av lön då, till exempel.
Ja, den är alltså nu över 24% om jag... Ja. Som det som alltså går direkt till pensionsavgifter. Största delen betalas av arbetsgivaren.
Ja, det här är, det här är ett galet system på det sättet att du kunde i princip köpa bulken av genomsnittsfinländarens pensionspengar med 5000 euros investering vid födseln. Om vi skulle fundera 5000 per varje nyfödd finne och placera de där 5000 eurorna i aktiemarknaden och få en genomsnittlig årlig realränta på 20% per annum, så har du ungefär en 450 000 euros pensionspott vid 65 års ålder. Flyttar du den till 70 så stiger den kanske till en halv miljon ungefär. Om du då tänker att du fixar bulken. Sen finns det andra försäkringsegenskaper i det här pensionssystemet som man ändå måste uppehålla. Men om vi talar om bulken av den här pensionspotten och du kan fixa det med en 5000 euros investering. Så nu är det ju galet att liksom en i princip en som har en medelinkomst på 3200 euro i månaden betalar liksom dens lönekostnad så går det 800 euro varje månad. Liksom i 40-50 års tid liksom, till att uppehålla ett pensionssystem. Nu har vi ju liksom riggat det här ganska galet.
Jag skulle gärna höra Håkan Ekström svara för att ni fick lite också på fackligt eller så här att Dan Sedelöf här lyfte fram det här att det är så att på riksnivå bestämmer politikerna en sak, men sen så är det ändå så att det är någon fackföreningsrörelsen sen som de här sakerna.
Ja, alltså det är partsgemensamt, det är arbetsgivare och arbetstagarparter och på central organisationsnivå att det är inte enskilda fackförbund som sitter i de här förhandlingarna förstås. Och nu var det ju också så att uppbyggt Orpos regeringsförslag var ett underlag för förhandlingarna. Förslaget gick ut på det att det fanns vissa gränsvärden som man skulle fylla via de här förhandlingarna. Och sen var det upp till parterna att förhandla fram det. Men inte det ju så att regeringen Orpo skulle ha varit tvungen att ta det här paketet heller om man inte skulle varit nöjd med det. Det är ju helt klart att då skulle man kunna göra en omvärdering av den där situationen. Det skulle förstås sen samtidigt ha lett till det att hela det här systemet, nuvarande system, skulle ha raserats i det sammanhanget. Och den enda, egentligen det område där man har haft så mycket förtroende parterna emellan och i förhållande till regeringen att man överhuvudtaget har kunnat förhandla sig fram, så är uttryckligen det här pensionsförsäkringssystemet. Det har varit ett fungerande system. Det finns framförhållning hur man går vidare i det här sammanhanget. Och tanken är den faktiskt att 2030 kommer man att göra en följande granskning av det här. Om det inte sen uppkommer något, till exempel i regeringsförhandlingar. Vi har ju riksdagsval 2027 senast i det här landet. Så det kan ju vara att efter det händer det någonting också.
Jag bara känner att ni unga politiker tycker att det går för långsamt.
Det går definitivt för långsamt.
Ja. Jag tänkte, när vi pratar om generationsklyftor, så det finns ju på annat håll också. Det finns liksom pensionärer, det finns en arg pensionär i Angö, Sture Feder, som har grundat, som skriver hela tiden om att nu är det orättvist att pensionärer betalar så mycket skatt på samma summa som... Ja, nu vinkar du här. Han är annars också i hetluften just nu av andra orsaker. Men alltså, har grundat någon sorts organisation för arga pensionärer som tycker att de ska inte betala någon... Varför betalar de mera skatt på den penningsumma de får än en löntagare får samma? Ja, du vill svara där.
Det är ju tyvärr så att Sture har egentligen fel när han har gått och säger det där. Utan pensionärer betalar ju inga avgifter ända till en viss nivå. Men en lönetagare så betalar nog. Det är lite på 7% den där avgiften som åtminstone går. Så alltså olika försäkringsavgifter. Så det där, han har ju faktiskt fel. Den där nivån är nu ungefär med liksom 1% eller några procents variation. Samma, beroende på vilken inkomstklass du ligger i. Ifall man alltså beaktar de här andra obligatoriska avgifterna som går bort från lönen.
Håkan Eksson.
Jag har full förståelse för att det kan finnas liksom ensaksrörelser runt det här tema som växer fram här utöver det som nu nämndes, det här ena fallet. Jag kan tänka mig att vi kommer att ha ett större problem med pensionsfattighet i det här landet. Jag väntar mig att när kommer den bomben att brisera här. För det finns de facto en ganska stor politisk kraft bland pensionärer överlag. Och sen om en del av dem, en större del än i dagens läge, hamnar i ekonomisk misär på grund av olika nedskärningar. Och också av den orsaken att man inte har en tillräckligt hög pension. Så där har vi säkert en samhällelig risk. Minst av samma mått som då det gäller ungdomarna i det här landet.
Martin Basi.
Den största samhälleliga risken beror på det att vi har så kallade SOTE-avgifter på 27 miljarder, ränteavgifter på 3 miljarder och försvarsmaktsavgifter på 6 miljarder som vi inte kan klippa, skära ner på. Vi kan bli effektivare och bättre förstås på det här, men det här kommer att växa. Det betyder att nu när vi lever ungefär 10 miljarder i rundeslingor över våra inkomster, så måste den här 10 miljarden nedskärningarna riktas på resterande delen av budgeten som består av 53 miljarder. Det betyder alltså i runda slingor en 20% nedskärning av allt det andra. Det är liksom det som vi borde göra för att komma liksom i balans.
Det är massor, 20%.
Det är 20%, that's gonna hurt. Det är liksom, det här är liksom problemet. Vi har, och vi säger att no, ja, men vi väntar nu på tillväxt så fixar det sig. Det har vi väntat på i 17 år. Vi har gått på 17 år så har vi gått från 30% skuldsättningsgrad till BNP till närmare 90%. Jag förstår inte hur inte den här krismedvetenheten har gjort sig gällande. Vi sitter och snackar om sådana detaljer här i det här sammanhanget att det, liksom, det har absolut ingen betydelse i det stora bilden.
Tycker du att det här är en detalj som vi pratar om idag?
I förhållande till det här problemet så är det. Men det här är också viktigt. Inte det, jag vill inte på något sätt förminska det här samtalsämnet, men jag menar liksom här bakom oss på våra axlar så vilar sig det här stora morran.
Mm. Danse,
nu gör pensionssystemet, va? Det är en 40 miljarder i årets detalj, men det där, men jag håller nog det egentligen med Martin här att det där, att där finns ett jättestort problem då det gäller offentliga utgifterna. Och ja, vi har väntat på ekonomisk tillväxt i Finland på 20 år, under hela min livstid. Och jag har aldrig sett det. Jag ser ingen vision hos våra politiker. Det finns ingen vision whatsoever. Ingen säger åt oss ungdomar vad för möjligheter vi på riktigt har. Ingen ger någon större bild på hur saker ska bli bättre, på hur saker ska fortsätta och på hur jag ska ha en framtid. Och det där... Det skapar hopplöshet och det för bort all tilltro i systemet. Och tyvärr så ser jag, liksom jag tror att vi ser det också i statistiken, ungdomar mår allt sämre. Tidigare har man alltid haft den här känslan att allting är möjligt. The world is yours. Men snart finns det inte någon world. Och det är ett massivt problem. Samma sak gäller också pensionerna. Jag hör inte från någon annan några visioner om hur vi ska fixa det här. Hur vi ska göra det hållbart. För det finns inte någon vettig person som tycker att 24% avgifter är en skälig avgift. Det är ingen som tycker att det är vettigt att alla av de där avgifterna går till att betala de där pensionerna. Att ingenting fonderas. Och då är nog frågan den att vad är det vi ska göra? Nu har vi ungdomar kommit med ett verkligt förslag. Om man inte gillar det, kom emot med något bättre. För annars far vi bort härifrån.
Ja, nej, jag förstår det där väldigt bra. Jag håller precis sak helt med dig. Det fonderas ungefär 11% av den där pensionsavgiften fonderas. Men jo, det är liksom alldeles för lite.
270 miljarder är den potten ungefär.
Ja, men jag menar det här, det är som summa så låter det mycket, men det där
vad heter pensionsskulden?
Välvoitteet är också ganska stora. Och så att det där det är helt med.
Jag tackar för den här diskussionen. Som vanligt, om ni har synpunkter så får ni gärna, ni som lyssnar, skriva in dem till epostadressenslaget@yle.fi. Håkan Ekström, ordförande för JHL. Martin Paasi som är riksdagsledamot för Samlingspartiet och Dan Sedalöf som är ordförande för SU. Vad är det som ni hörde här idag? Mitt namn är Bettina Sågbom och jag tackar er. Tack.
Tack så mycket.
Tack.